De första morgonstrålarna silar in genom den lilla fängelseglucken. Långt där uppe på de tjocka stenväggarna. Nästan som att de bad om ursäkt för att de störde så här tidigt på morgonen. Han vände sig om på sin hårda brits. Kroppen, den värkte. Värkte efter natt utan något som helst sömn. Han hade haft gott om tid att fundera. Fundera på livet och hur det egentligen hade blivit så här. Men nu var det dags. Dagen var inne och hans tid skulle snart vara ute. Det var en märklig känsla, även om man hade vetat att det skulle sluta så här förr eller senare. Han hade levt ett hårt liv och listan på dem som han hade gjort illa under åren, den var lång. Han hade levt som en rövare. Nu skulle han dö som en rövare. Redan på avstånd kunde han höra stegen när han närmade sig där ute. Så öppnades den tjocka dörren av vakterna och de slet ut honom. Det var dags för honom och för hans rövarkamrat. Men den där tredje mannen som också skulle avrättas den här dagen, honom var något helt annat med. Han var inte så lång. Och redan tidigt hade han hört folkmassorna som var på väg. Inte för hans kamrats skull, utan för den andres skull. Självklart hade han hört ryktena om honom. En god man hade sagts. En kung. En befriare. Någon slags gudomlighet. Långt, långt från hans eget vilda liv. Men nu skulle tydligen han möta precis samma öde som han själv och rövarkamraten. Märkligt. Var han när det kom till kritan också en förlorare trots allt han hade sagt, trots alla hans ord? Ändå kunde han känna någon slags vagt bultade hopp där inne. Vid tanken på han den andra, ett hopp. Trots allt. Så är det dags. Han fästes på korset. Bredvid mannen som de hade kallat Messias. Och på andra sidan, hans kamrat. Som inte kunde låta bli att håna mannen där ute. Och vad som sen hände, det kan vi läsa om i Lukas 23.
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset.
Det är en text i Bibeln som brukar vara reserverad för påsken egentligen, men jag tänkte att den får inleda den här predikan idag. När jag ska försöka dela något av mina tankar kring tron. För mig är det här en väldigt stark berättelse om vad det handlar om att få tro och lita på Gud. Att vara Jesu lärjunge trots hur det ser ut runt omkring oss. Vem är egentligen kvalificerad av oss att kalla oss för Jesu lärjunge? Och vem får räknas till hans rike? Herre, tack för att du är här idag. Du ser oss bara är vad vi kommer med. Du ser tankar, funderingar, tro, hopp och tvivel. Tack för att du är Gud som finns för oss bara där vi är just idag. Jag ber om här, att de här orden jag ska få vara med och förmedla nu ska få säga någonting om ditt rike. Tala genom dem, Herre. Ja, det här måste vara ett av historiens mer märkliga möten av Gud, det som vi hörde om här precis nu. Tänk er själva, hängande på ett kors, döden bara några minuter bort. Rövaren, han hade knappast något gediget CV vad det gäller kristen tro. Han har inte hunnit ordna kurser i vad det handlar om att vara en kristen. Han hade troligen inte varit med scouterna eller fått någon konfirmation. Han hade nog inte läst någon djup teologisk litteratur. Diskuterat hur man skulle se på den ena eller andra trosfrågan i något församlingsmöte. Han hade inte ens smuttat på kyrkkaffen är väl för. Han hade inte levt ett liv som kriminell. Men det här mötet, det kommer ändå att förändra allting för honom. Trots att han, som så många där omkring, rimligtvis borde tänkt att det här var slutet för den som kallades för Messias, den utvalde. Trots att det såg ut att sluta ett riktigt fiasko för Jesus och för alla som ändå hade trott och hoppats på honom. Det där undret, det tycktes utebli. Vilket magplask! Och bara frågor kvar, skulle man kunna tänka. Trots det så såg rövaren uppenbarligen något helt annat i det hela. Han var ödmjuk som hörde om att Jesus skulle tänka på honom i sitt rike. Och Jesus svar, det var ett ja. Ett löfte om att hans kanske svaga tro räckte ändå för att bli hans lärjunge och vara en del av hans rike. Jag tänker att den här berättelsen säger så mycket om den Gud som jag tror på. Han som går på tvärs mot det som normalt ser som framgång och styrka runt omkring oss. Och det är det jag vill försöka dela den här söndagen. Det som får mig att tro i en värld där tro på Guds rike inte alltid ses som förnuft. I en värld där jag och kanske du har många frågor. I en värld och i en kyrka som långt ifrån är perfekt. Men där jag, trots allt sånt och trots min egen svaghet, kan få kalla mig för Jesu lärjunge. Det handlar om hans rike, ett helt annorlunda rike. Det finns något så svårbegripligt och samtidigt något så befriande enkelt i det här, tänker jag. Tron som är tvärtom på så många sätt. För Gud är det enkla, det stora och det man vanligtvis kallar för makt och styrka egentligen bara tomma ord. Och det som såg ut som en förlust och svaghet på korset, ja, det vände han till seger och styrka. Ni som liksom jag har varit med ett tag kanske minns hur alla frikyrkor med självaktning hade någonting som kallades för Lilla salen för. Någon som kommer ihåg den, Lilla salen? Ja, ni har med det en hel del av er. Där bads det. Det bads före gudstjänster, efter gudstjänster, det var eftermöten, det var bönesamlingar. Vi hade ju det nu här i helgen ett dygn, och där tror jag vi hade en liten sal vi bad i, vad var det så då vi här inne. Men det var där hittade man tanterna. Kyrkans alla fantastiska tanter som bad, som uppmuntrade de ödmjuka som liksom aldrig gav upp. De bakade bullar, de gjorde saker, inte för sin egen skull utan för andras och för Guds skull. Tanterna som kanske inte alla räknade med alla gånger, de såg smalt inte ut som kanske de mäktiga ledande eller som maktsymboler. Men som blev, när jag växte upp, föredömen för mig, som visar på en helt annan väg. Lite av det här som jag sa, Guds tvärtomrike. Gärda, Stina och allt vad de hette. Ett maktcentrum i det förlåda, i Guds rike. Så här står det i Jesus så kallade bergspredikan som är Matteus 5. Saliga de som är fattiga ande, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de som blir tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. När jag tänkte på det här så kommer jag tänka på en sång av Bengt Johansson, i alla fall sjunger han den, om just det här. Och den har betytt oerhört mycket för mig under åren. Och så visade det sig att min bror som är här idag, Simon, han har precis samma tankar som jag det här. Jag råkade läsa en text av honom där han hyllade just tanterna. Så då tänkte jag att vi ska gå tillsammans med kompet och sjunga den för er nu. Om att så här predika är utanför min komfortzon och inget emot vad det här är. Vi ser vad det slutar. Här kommer i alla fall en hyllning till kyrkans alla tanter och kanske en och annan man. För jag tror att inför Gud så är vi alla tanter.
Thank you.
för de rike det annorlunda. Det kan vara ologiskt att tro om man bara får sig de där glasögonen som utgår från den vanliga normen för vad som är framgång och för vad som är stort. Guds rike har ett helt annat perspektiv. Ett evighetens perspektiv där det som i långa loppet räknas inte är det för stunden storslagna. Så här uttrycks det i Bibeln i Matteus 20:25. Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och furstarna makten över folken, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor hos er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den största bland er ska vara de andras slav. Och det senare samma kapitel så står det, så ska de sista bli först och de första sist. Som sagt, ett annorlunda perspektiv på makt och på tro. Det hjälper mig att våga tro, trots allt. Kanske har vi som kallar oss kristna emellanåt tenderat att glömma det här. Vi bygger också våra monument emellanåt. Vi låter oss imponeras av mäktiga ord och glömmer att det stora kan finnas i det enkla. Kanske är det så att vi skapar onödiga hinder för vår och för andras tro. Eller? Får jag lov att presentera Flore Liljegren för er? Någon som liksom jag har varit på stenåldern, kanske finns honom. Någon som gör det? Ja, flera, härligt. Han var vad man kallar för den tiden för barnbötes farbror. Och det skulle man kunna förklara med att killen var väldigt ofta en man där. Som reste runt och på ett dramatiskt och ganska underhållande sätt berättade och sjöng om tron för barn. På den tiden hade vi bara en tv-kanal, måste ni förstå. Hur lät det? Ja. Tecknat film, det såg man en gång per år på julafton i Kalla Banka. Så nu står det var. Så det här stort. Lite av den tiden stod olika kanske, men med betydligt djupare botten på en påstånd. Flore var lite av min idol. Och när jag var någonstans där 5-6 år så var han här i Korskyrkan och pratade. Och någonting gjorde det inne i mig, i min lilla Daniel. Så efteråt gick jag fram till honom och sa, Flore, jag vill bli frälst. Jag var inte gammal, men jag minns hur jag noterade hur han liksom pajade till lite grann och tänkte, hur ska jag hantera den här situationen? Men han bad för mig, för att han bad om att jag skulle bli frälst i bön. Sen när jag kom hem så i sig så sa jag till mamma, jag vet inte om han gjorde ordentligt, kan vi ge mig till? Men jag minns att han tog min lilla tro på allvar. Och visste jag egentligen då smärta och livets svåra frågor och alla hinder man skulle kunna ställa upp för tro. Men jag visste en sak, det var att jag kände att jag ville tro på Gud. Det var det viktiga i den stunden. Och Flore, han respekterade den här 5-6-åringens lilla enkla tro. Och någonstans där så la det grunden till den tro som jag har idag, betydligt många år senare. Och det är många gånger i mitt liv som jag har fått återvända till den femåringens enkla bastro, om vi ska kalla för det. Jag tänker att det kanske inte bara jag som många gånger emellanåt har levt långt från alla svar. Det känns så avlägset. Långt från mäktiga konferensers högljudda predikningar och sprakande lovsånger. Men ändå fått luta oss mot Gud. Som barnet i sin tro. När man släpper taget och kastar sig in mot mamma eller pappa och litar på att de faktiskt tar emot. Ibland räcker det. Ibland är det enda som behövs. Och ibland är det kanske det enda man orkar. I Matteus 10 så står det, det är många som känner igen den bibeltexten, sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Hos barnet tycks det finnas en hemlighet, precis som hos den där rövaren på korset. Barnet har inte kvalificerat sig för att vara älskat. Det behöver inga kurser, konsten i att bli ett gott barn och att vara en fin förälder. Det är bara att lita på att föräldrarna är det de verkligen utger sig för vara. Och det räcker långt. Återigen, den här enkelheten i tron. när jag funderade på vad jag skulle säga då, så kom jag att tänka på en berättelse som jag hörde för många, många år sedan. Det handlar om en kapten på en båt som en natt inte kunde sova. Efter att han gått runt på däck länge och väl och grubblat, så bestämde han sig för att kalla upp besättningen på däck. Nu hade han svaret.
Alle man på däck! Ser ni havet?
Ja.
Ser ni månen där uppe?
Ja.
Ser ni masten på båten?
Ja.
Men ser ni Gud?
Nej.
Alltså, finns inte Gud?
Konstaterade kaptenen. Men då reagerade en i besättningen.
Men ser ni kaptenens ära? Ser ni kaptenens öga?
Ja.
Men ser ni verkligen kaptenens förstånd?
Nej.
Alltså har kaptenen inget förstånd?
Ja, jag vet. Det är ganska förenklat. Ganska förenklat berättelse, nästan lite raljant kan man tycka. Samtidigt så säger det något om tro. Så svår och så enkel samtidigt. Jag tror inte vi ska vara naiva i vår tro. Jag är själv allergisk mot klyschor utan botten, högtravande ord som bara kommer av traditionen och en brist på ödmjukhet, eller stensäkra sanningar som man aldrig får ifrågasätta. Tvärtom. Tro kan vara svår och komplex, och frågorna är ibland väldigt, väldigt många. Och det är självklart bra att läsa, samtala, lära sig mer om hur Gud är. Jag tror att tro behöver få näring, växa och utvecklas, precis som barnet växer. Men det jag vill komma fram till är att all världens vishet och all världens förnuft och rationalitet aldrig i sig kan leda fram till Gud. Det behövs något annat. Något som kanske egentligen är så mycket enklare. Men det kan vara så svårt för oss. Själva grunden, själva kärnan, där skylten av Gud i ett enkelt möte får vara basen. Vår resa med honom behöver starta i det enkla, i det lilla, även om vi är långt ifrån framme. Vi får lita på Gud som ett litet barn eller som lövar på korset. Att han finns där, trots allt. Den där enkelheten, det där mysteriet, det är det man får lyfta sig mot även om det blåser. Och jag gissar att det är många av oss som har gått igenom svårigheter någon gång i vårt liv. Jag själv gjort det. Och livet kan kännas nattsvart. Det kan vara outhärdigt. Och man ställer sig kanske den rätta frågan. Var är Gud? Hur kan man låta det här ske? Jag ska erkänna att du har absolut inte svaret på det. Jag önskar jag hade det. Och en del frågar då kanske, hur kan du tro på en god Gud i en sån värld? Det kan man tycka är en relevant fråga. Men i mina mörka stunder så är den motsatta frågan blivit ganska tydlig för mig. Om nu världen ser så ond ut, hur skulle jag klara mig utan en god Gud? Ett hopp, trots allt. I Johannes 6 det beskrivs i ett tillfälle där Jesus stod och talar till en stor folkmassa. Och så var det många av dem som inte fick ihop det. De gillade inte vad han sa, helt enkelt. Och de drog sig undan och lämnade honom. Jesus frågade de lärjungarna som var kvar. Inte vill väl ni också gå iväg? Och Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Just så tänker jag. Det handlar om trygghet att våga lita på honom. Att tro bär. Den grunden igen. Även om livet inte är det till synes perfekta, mäktiga eller glänsande. Jag tror att vi lurar oss om vi tror att det ska vara så. För även om det skaver så finns det här. Det är den tanken som präglar min tro. Man kan kalla det för enkelhetens tro. Enkelhetens lov. eller att tro trots allt. Den här kyrkan, Borgkyrkan, kanske kan vara en bra bild av det. Så Johannes uppe och fixar grejer, ser jag. Den är lappad och den är lagad. Och ibland har vi känt sån frustration över att vi aldrig blir riktigt färdiga med huset eller frågan om vi ska bygga nytt eller flytta härifrån. Reparera. Ni som har varit med ett tag, ni vet precis vad jag menar och alla diskussioner som har varit och råder kring det. Och jag minns när David Lundell var på gång och blev pastor i Borgkyrkan och var kallad till samtal. Jag var med i gruppen som mötte honom. Och vi lite så här ursäktade oss nästan för att det var att vi aldrig kom till skott med hur vi skulle göra med kyrkan. Det var så mycket skavanker och arbet, allt det där. Och sen efter oss gör kussade David till tåget när han skulle åka tillbaka till Skövde och vann sina bjuden. Och då så minns jag hur du David sa till mig någonting i stil med det här. Men ser inte vad ni faktiskt har? Vilka tillgångar? Faktiskt bättre lokaler än många andra. För mig blir det där bild även av tro som jag ser på den. Ett annat perspektiv som kom fram. Och kanske det som gjort att jag också under de här åren har känt ända sedan floden Lillgrens tid och känt mig hemma. Välkommen i församlingen. I den här kyrkan. Det är som livet. Det är lappat och lagat. Men det finns något viktigt och värde ändå. Det är inte färdigt, men det är ett hem. Bygget pågår och samtidigt med bygget det pulserade livet tillsammans med Gud. Mitt i enkelheten och mitt i vardagen. Vi har ett tema i höst här i kyrkan som handlar om lärjungaskap. Och den vi som är med har hört om olika aspekter av det. Man kan ju fundera också på vem får du vara lärjunge? Jag tänker att det finns två diken i det här som har att göra med det jag har försökt tala om idag. Dels kan man känna att jag måste förstå allt. Jag måste ha en ideologi, en teologi som är klar. Jag måste stämma exakt med det jag hör innan jag vågar säga ja. Kan jag inte köpa hela paketet så ställer jag mig vid sidan om och tittar på lite utifrån. Nej, lärjunge, inte jag kanske. Men det kan lika gärna vara så att jag känner att jag inte är kvalificerad för att kalla mig för lärjunge. Jag har ju brister, jag har fel, jag är inte klar. Jag lever inte upp till de här kraven. Jag kan inte vara lärjunge, för lärjunge ska vara på det eller det sättet. Då är man klar på den. Jag vet inte om någon av er känner igen det i det här. Lätt att hamna i det, tycker jag. Och då vill jag ändå återvända till den där lövarna på korset som vi började med. Han kunde verkligen säga sig ha svar på allt. Och Jesus verkar ju trots allt ha förlorat den han hängde sig på korset. Eller säga sig ha levt tillräckligt bra för att förtjäna att vara en lärjunge. Ändå tog han det där klivet. Och vågade lita på mannen som hängdes bredvid honom. Och han var välkommen. Tro är för mig en relation. Tro är en resa. Och egentligen så räcker det svagaste lilla jag för oss på Guds fråga om vi vill följa honom. Det räcker som en grund. För Guds rike är inte de stora ordens, det är inte de stora platsens, det är inte de färdiga svarens rike. Även om vi kanske ibland luras, tror det, och ibland låtsas vi kanske till och med att det är så. Det är ett annorlunda rike. Och det är därför det finns plats för dig och för mig i det. Och det är därför som jag tror, trots allt, trots min oro, trots mina och kanske församlingens brister, trots mina tvivel, så ser jag mig omkring. Och jag ser livet som det är och vill säga, Jesus, jag tror på dig ändå.